Påskdag, denna fantastiska dag, denna grunddag på något sätt i våran tro, den första dagen. Uppståndelse. Jag skulle vilja börja lite tidigare. Vi har ju, som Birgitta sa, haft flera dagar på oss att ta oss igenom påsken här. Och de dagarna är väldigt viktiga för att vi ska ta till oss den här dagen, för att kunna förstå, att kunna förstå vad som har hänt. Och Jesus visste det. Han visste att det här var stort. Det här skulle bli svårt för lärjungarna. Och man kan inte hoppa direkt till påskdagen. Men vi firade palmsöndag för en vecka sedan. Och så var det skärtorsdagsgudstjänst. Långfredagen. Vi fick höra om Jesus 7 ord på korset. Vad han sa där. Avgörande ord. En avgörande handling. Och nu är det påskdag. Och Jesus visste att han behövde förbereda lärjungarna på detta. Och jag skulle vilja läsa ifrån Johannes 14, ett par verser. Jesus talade om det som skulle ske. Han sa, var inte rädda, var inte oroliga. Och han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Och så fortsätter Jesus att tala om detta. Hur man i mötet med Jesus, för de förstår inte det här lärjungarna. I mötet med Jesus så har man mött Gud. Hur Jesus är Gud. För Jesus är den han är. Jesus är Guds son. Han hade förberett sina lärjungar på det bästa sättet. Jag kan säga på det bästa sättet, för att eftersom det var Jesus som gjorde det, så måste det här varit det bästa sättet han kunde. Han talade mycket om det som skulle ske. Han hade förklarat för dem vem han är. Vem hans far är. Det här var fantastiska ord som vi läste. Som skapade förväntan. Man hade en stor förväntan på vad som skulle ske. Vi vet det på palmsöndagen, hur han lovsjung. Folket lovsjung och förväntade sig att Jesus skulle befria dem från förtrycket under romarna. De hade inte förstått, men det var en stor förväntan. Och han hade talat klarspråk med lärjungarna om vad som skulle ske när de kom till Jerusalem. Han hade talat om det motståndet som skulle komma. Han hade talat om lidande och död, och han hade talat om korset. Som något nödvändigt, men som inte var slutet. Ändå hade inte ens hans närmaste fattat. Och nu, efter korset, så sörjer de honom. Utan egentligen någon förväntan på en förändring. Ingen förväntan på det han hade talat om. Att han skulle uppstå på den tredje dagen. Han hade sagt det flera gånger till dem. Han hade sagt att han var vägen, sanningen och livet. Att han var vägen till Gud. Och att de, om de kände honom, så kände de Gud. Och att de till och med hade sett Gud. Orden som han hade talat hade varit fantastiska att lyssna till. Men nu stirrade verkligheten att han var död, de rätt i ansiktet. Vägen hade tagit slut. Sanningen var starkt ifrågasatt. Och döden verkade ha triumferat över livet. Som den brukar göra. Jesus hade dött på korset. Hans klara ljus hade slocknat. Och de var ensamma. De fruktansvärda minnesbilderna om hur man hade spikat fast hans händer och fötter på bjälkarna som bildade avrättningsredskapet. Hur man hade sett honom kämpa för att kunna andas. Och hur folk till råga på allt hade förnedrat honom som de älskade. Nu var allt över. Han dog där. Soldaterna hade kollat. De hade stuckit honom i sidan för att se att han var död. Och de hade tillsammans hjälpts åt snabbt att ta ner kroppen och fått hjälp av en i rådet som i hemlighet hade varit en lärjunge med att begrava honom, lägga honom i en grav. Innan sabbaten hade börjat vid skymningen så hade de lagt honom där. Sen hade de varit tvungna att vara stilla för att inte bryta sabbatsvilan. De hade gråtit tillsammans. De hade viskat sina frågor utan svar till varandra. Men ingen kunde sörja öppet. De var rädda och vilsna för vad som skulle hända nu. Men den här natten hände något som ingen annan än Jesus hade förväntat sig. Jesus blir den förstfödde från de döda. Han blir själva tecknet på den seger som han vunnit på korset. Nu hade det som ingen annan hade förväntat sig hänt. Den utsatta tiden, de 3 dagarna var över. Fadern hade med sin helige ande uppväckt Jesus från de döda i gryningen. Han lever, Jesus lever. Lufterna i profeterna var uppfyllda. Profetierna hade blivit verklighet. Jesus är sanningen som talar så att verkligheten förändras. Gud hade lyckats med konststycket att döma synden utan att människan behövde dö. Den omöjliga knuten var upplöst. Synden var besegrad och Guds lamm hade burit bort synden från mänskligheten och dött för den. Den var försonad. Det som låg mellan Gud och människan var utplånat. Avståndet var borta genom det Jesus hade gjort. Döden hade förlorat sitt grepp om Jesus och han hade ryckt nycklarna till dödsriket ur dess händer. Synden och döden stod där avväpnad och Jesus hade triumferat. Inne i graven började hjärtat att slå igen. Jesus tog ett andetag och satte sig upp. Tog av sig svepningen, vek ihop den, reste sig upp. Ängeln rullade bort stenen och han gick ut. Jesus lever. Han har segrat. Jesus är livet som har besegrat döden. Jesus har försonat oss med Gud. Han har helat en skada från syndafallet som fanns. Han som fanns hos oss, hans älskade människor, så att vi igen kunde ha gemenskap med Gud. Och Jesus gick i triumf ut ur graven. Han är vägen från död till liv. Och nu i gryningen så fick kvinnorna äntligen ge sig iväg till graven. De hade ju varit tvungna att vara stilla under sabbaten. De hade lyckats köpa väldoftande oljor när sabbaten var över på lördagskvällen. Och nu på morgonen börja honom och dölja doften från döden, tänkte de. De ville dit, men de visste inte hur de skulle komma in i graven. Kvinnorna hade inte lösningen, men de kände att vi måste dit. Solens första varma strålar mötte dem nu. Men de kände att det borde ha regnat istället. Strålar mötte dem nu. Men de kände att det borde ha regnat istället. Det hade passat mycket bättre än den här strålande vårmorgonen. Då ser de något de inte hade förväntat sig. Någon hade redan kommit dit före dem. Hur var det möjligt? De gick ju så tidigt man kunde. Men någon hade uppenbarligen hunnit före. Kvinnorna gick in i graven och väntade att de kanske skulle se någon av hans lärjungar där. Men istället så möter de två män i skinande vita kläder som står där i graven. De blir rädda och förvirrade. Vad har hänt? Vilka är det här? Och så talar männen och säger: varför letar ni efter den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Allting snurrade. Vad sa de? Har han uppstått? De hör orden men förstår först inte dess innebörd. De ser platsen där Jesu kropp har legat. Den är tom. De lämnar graven omtumlade och börjar minnas vad han hade sagt. Han hade sagt: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av folkets ledare och översteprästerna och de skriftlärda, bli dödad och uppstå på den tredje dagen. Kunde det vara det här han hade menat? Han hade ju också sagt att han skulle överlämnas till hedningarna. Att han skulle bli hånad och misshandlad. Att de skulle spotta på honom och piska honom och till slut döda honom. Och att han på den tredje dagen skulle uppstå igen. De hade inte fattat det då. Och ingen hade vågat fråga. Men nu svindlade tanken. Kunde det vara sant, det som männen sa? För de hade liksom slutat lyssna när Jesus talade om detta. Efter att han hade sagt att han skulle dö. Petrus hade ju försökt att tillrättavisa honom att han inte skulle dö. Fokuset var: han får inte dö. De hade liksom inte hört det där om uppståndelsen. I skräcken för döden. Men Jesus hade också talat med dem om att de inte skulle oroa sig. Att de skulle lita på honom. Att de skulle lita på Gud. Han hade pratat om att han skulle gå bort och komma tillbaka. Att de skulle få vara tillsammans med honom igen. För att han ville vara med dem. Kvinnorna började hoppas igen. Hade livet segrat? Var det han talat om trots allt sant? Var vägen inte stängd? För graven var ju faktiskt tom. Vad hade hänt? Nu snabbade de sig tillbaka till de andra. De berättade om allt som de hade varit med om. Men de tyckte bara det var tomt prat. Som Birgitta sa, ett dåligt aprilskämt. De borde inte hålla på och prata en massa strunt nu, utan mer visa respekt för deras sorg. Men Petrus, han var tvungen att kolla upp det här. Och han upptäckte att det som han hade hört, att det var så. Graven var tom. Men vad betydde det? Han var förvirrad. Om man läser vidare så kan vi läsa om lärjungarna som är på väg bort från Jerusalem. Som har kastat in handduken och är på väg hem. De märker inte ens att Jesus slår följe med dem. Utan de går en lång bit och samtalar med honom. De känner igen honom. Och då försvinner han. De rusar tillbaka mot Jerusalem och hinner in till lärjungarna som sitter inlåsta i bakom stängda dörrar. Och när de är där och de håller på och berättar, så visar sig Jesus där också. Och när de får se honom, när de får se hans händer som har hål i sig, hans sida, får möta honom, så börjar det gå in att det här är sant. Att det han hade sagt var sant. Att det han hade sagt i förväg, det han hade försökt att förbereda dem med, var sant. Att han har besegrat döden. Att han har sprängt en väg ut i friheten. För vi är instängda i en värld där döden sätter gränser för oss. Det är liksom som ett fängelse utan utväg. Vi vet hur spelreglerna är i den världen, i det fängelset. Men Jesus har besegrat dem. Han har besegrat döden. Han har sprängt dörren ut. Och han har ändrat spelreglerna totalt. Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Vägen ut ur det som håller oss fångna. Han är sanningen som motbevisar lögnen vi levt under. Han är livet som uppslukat döden. Men det är i mötet med den uppståndne Jesus som undret sker. Att han är den vägen. När han bryter brödet med lärjungarna i Emmaus, så visar han sig för lärjungarna bakom den låsta dörren, visar sin händer och sin sida. Det är då som undret sker, när han möter dem. De kunde inte ta till sig det. Det är i mötet med den uppståndne som våra liv kan förändras. Vi kan vittna, vi kan dela, vi kan berätta. Men varje människa måste få sitt möte med den uppståndne för att det ska få bli liv. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Det är den vägen som han har öppnat. Det är det som skedde på korset. Det är det som skedde i uppståndelsen. Att han besegrade döden. Att han skapade en väg för oss. Att sanningen om våra liv blev förändrad. Att han kan skapa nytt liv där det var dött. Att där det är hopplöst så kan han tända ljuset. Som det står i Johannes evangeliets början. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Han är vägen. Från ensamhet till gemenskap med Gud igen. Han är sanningen som talar starkare än all lugn och visar för oss på det hopp som finns i mörkret. Han är livet som bär oss hela vägen hem till sin far. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du älskade oss så mycket, att du blev människa, att du levde under våra förutsättningar, att du levde ett liv som var ett fullkomligt liv och att du tog våra synder på dig på korset. Tack, Herre, för den seger du vann på korset och tack för att du sprängde alla hinder när du uppstod från de döda. Tack att du har nycklarna till döden och dödsriket. Tack för att du är våran väg, att du är vårat hopp, Herre, att du är livet, att du är sanningen, Herre. Tack att vi kan komma till dig, Herre. Herre, du ser att vi behöver alla vårt möte med den uppståndne. Med dig personligen, Herre. Herre, du känner oss. Du vet vad vi längtar efter. Du vet vad vi kämpar med. Du vet hur lite tro vi har. Men tack för att du möter oss där. Att du uppenbarar dig i våra liv. I det mörker som vi bär på. Att du vill lysa upp. Att du vill skapa en väg ut. Tack för att uppståndelsen både gäller det eviga. Men att det också gäller vår vardag idag. Tack för att det finns befrielse. Att det finns hopp. Och att vi får komma till dig, Herre. Med allt det vi kämpar med. Halleluja. Vi bekänner dig, du den uppståndne. Halleluja. Amen.